Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
193 miljoner kronor i böter fick portugisiska fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo betala när han i år erkände sig skyldig till skattefusk i en spansk domstol. Erkännandet kom mot villkorlig dom och böter.
193 centimeter lång är den förre svenska landslagsforwarden Kenneth Andersson, numera sportchef i IFK Göteborg. 193 centimeter som kom väl till pass i VM-kvartsfinalen 1994, då ju Kenneth knoppade in 2-2-målet som sen ledde till det historiska straffavgörandet.
193 mål gjorde Håkan Loob under 6 säsonger i Calgary Flames. En av dessa säsonger gjorde han 50 mål, vilket är rekord för en svensk i NHL.
193 centimeter hoppade Sofie Skog i sin första OS-final i höjdhopp när hon blev 9 i Rio. Senast arrangerades olympiska sommarspel.
Och hennes nuvarande tränare, Stefan Holm, gjorde samma resultat, 1,93, samma dag som han konfirmerades.
Ser man på. Vad gjorde du i höjd, Lasse?
Faktiskt just över med 1,05.
1,05. 105 centimeter. Då får vi gå tillbaka till, ska jag säga, Sporthuset avsnitt 105. Jag tror det heter Ta rak backhand, om ni vill lyssna på det.
Låt oss köra avsnitt 193.
Lasse Granqvist och Tommy Åström här. Vi har en intressant gäst på gång lite senare. Vi ska återkomma till det.
Ja, men du, tänk att hoppa 1,93 samtidigt som du konfirmeras. Och då förutsätter jag att han inte konfirmerades väldigt sent i livet.
Ja, det var faktiskt den olympiska mästaren Stefan Holm själv som var en av dem som hörde av sig den här veckan och nådde hela vägen fram till vårt intro om avsnittsnumret 193. Antingen via @sporthuset på Twitter eller hemsidan Sporthuset podcast. Vi heter ju detsamma på Instagram. Andra som gjorde det, Jens Svensén, Sanna Stålbrandt, Henrik M. Björaltlien, Åsa Johansson, och så lägger vi till Anders Fyr, som med 2 veckor kvar till starten av damernas fotbolls-VM i Frankrike plockade upp att Caroline Seger, Sveriges näst mest landslagskvinna genom tiderna, just nu ligger på, just det, 193 A-landskamper. Vi kommer hålla koll på det där mästerskapet under sommaren, inte minst med tanke på att du ska bevaka det, Lasse, för TV4. Och jag misstänker att du nu gått in i den verkliga förberedelsefasen.
Det stämmer. Jag ska ju vara med och kommentera Sverige i fotbolls-VM. Jag, dessutom tillsammans med Hanna Marklund, semifinalen och finalen i Lyon. Så att det ser jag fram emot mycket.
Truppen kom ju här precis, svenska truppen.
Ja, sen är det så här att jag har ju jobbat med stora turneringar på den manliga sidan i många, många år, får jag väl påstå. Och numera är det ju så oerhört enormt mycket information som finns att hämta. Jag använder själv som nästintill en statistiskt säkerställd bank, soccerassociation.com. Mm. Där får man betala en medlemsavgift på årsbasis i mitt fall. Men det finns information om varenda fotbollsspelare i hela världen på manliga sidan. Tjejerna däremot har inte det här.
Det är för dåligt.
Ja, alltså jag undrar, vad är det för nivå? Jag tänker också ansvarstagande från FIFA och UEFA, som är organisationer som omsätter väldigt mycket pengar och som ju går med enorma överskott. Att man inte har en starkare satsning på informationsutväxling och informationsmöjligheter när det gäller stora turneringar på damsidan. Det är för mig mycket överraskande. Men jag börjar den 11 juni med Sverige mot Chile.
Helgen som var här nu så jobbade jag ju med FA-cup-finalen. Mm. Oj, 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 Manchester City. 6-0 mot Watford i den finalen. Och det är alltså den största segern i FA-cupens historia. Och nu pratar vi den mest anrika turneringen i hela världen, som du brukar säga. Mm. Den började ju 1872, var den första finalen. Och Pep Guardiola tog trippel, första trippeln, Liga-cupen, FA-cupen och Premier League, eller engelska ligan, har aldrig hänt tidigare.
På manliga sidan.
Och det var det han sa, det ska komma till. Han sa det på presskonferensen.
Tomorrow you've got the prospect of winning the first ever domestic treble. in this country. Men's. How much does that prospect of making history excite you?
The first time men's, women's, they won it.
Det händer saker, vi har ju pratat om det på, när det gäller damfotbollen i världen. Enorma publiksiffror på en del matcher och så. Lägen är också att vi som jobbar med det kan komma åt någon statistik. Det var ju faktiskt så när jag gjorde dam i socken i vad var jag någonstans? Pyeongchang.
Ja, här förleden 2018.
Ja, exakt. Då Elite Prospect, som är motsvarigheten kan man säga på ishockeysidan, där man kan leta mycket fakta, som för övrigt är gratis, hur det nu kan vara det. Det är väl annonsörer som betalar kalaset då. Där fanns det, om varenda liten koreansk spelare, ja, om varenda obskyr japanska, så fanns det fakta, så Håkon ligger före där.
Högt i tak i sporthuset.
Polarisering är ett ord som väl beskriver det läge vi har i fotbollssverige just nu mellan klubbarnas supportrar och främst de mest högljudda på läktarplats då, och ordningsmakten, det vill säga polisen. Själva definitionen av polarisering är en tendens i en konflikt då parter grupperar sig i två läger och det är svårt att upprätthålla neutralitet. Och det här tyckte jag vi märkte efter vårt senaste avsnitt, 192, då vi började diskutera det här. Reaktionerna vitt skilda, allt ifrån det är klart polisen måste få jobba hårt mot lagbrott till det här är en maktdemonstration från polisen som gått över alla gränser. Och i samma veva som vi spelade in förra avsnittet så kom också ett flertal anklagelser från supportrar om övervåld från polisen i samband med fotbollsmatcher. För 5 år sedan så startades forskningsprojektet Enable som samlade representanter för polisen, klubbar, supportrar för att öka säkerheten runt fotbollsmatchen via dialog. Och nu menar många att den dialogen är på väg att försvinna. Låt oss fortsätta diskussionen här nu och fyll gärna på Lasse med din beskrivning av läget.
Alltså, polismyndigheten anser att det sker för många brott mot ordningslagen vid allmänna tillställningar, en formulering som används. Och då inkluderar detta fotbollsmatcher då. Och brott mot ordningslagen är exempelvis att antända pyroteknik. Och då har polisen för att komma åt det här skärpt tillståndsgivningen. Det är nämligen så att för att du ska få arrangera en fotbollsmatch krävs ett tillstånd från myndigheterna som säger du får arrangera den här fotbollsmatchen under förutsättning att följande villkor uppfylls. Si och så många ordningsvakter, matchen ska inte spelas på en vardagskväll eller vad det nu är för någonting. Och då har man bland annat sagt så här att de här så kallade OH-flaggorna, vilket är flaggor som jag tror är större än en gång en meter och som kan träs upp i luften så här, över huvudet, overhead OH-flaggor på folk. Det förbjuder man. Därför att polisen menar på att när de där flaggorna kommer upp så sker vad poliserna kunde dra slutsats en maskering under flaggan, det delas ut bengaler under flaggan, ingen ser vem som tar emot vad, ingen ser vem som är utklädd till vem, så när bengalerna sedan tänds så ser man inte vem det är som gör sig skyldig till lagbrottet. Just det. Och det där vill polisen då säga att det där ska vi stävja. Och i det här då har ju supportrarna reagerat på detta. Och som i grunden säger man så här, vi känner till och vet att det är olagligt att antända pyroteknik. Men det är ju ett ringa brott. Vilket alltså innebär att då tycker man att polisen går till enorma överdrifter.
Vi tar en livlina, för han dök upp här nu alldeles nyligen i TV4s nyhetsmorgon. Nämligen Leif G.V. Persson, din gamla kompis Lasse.
Jo, men det visar ju också att det här är en fråga som har en dignitet utav att även en kriminalprofessor yttrar sig. Mm. Det vill säga fotbollsfansen och polisen är nu så polariserade ifrån varandra att det är en fråga för samhällsjournalistiken.
Vi hör vad polisprofessorn sa här i Nyhetsmorgon.
Förra söndagen då AIK och Djurgården möttes i herrallsvenskan. Några scener som utspelades utanför arenan har fått flera att reagera på vad de menar är oprovocerat våld från polisens sida.
Vad är det här?
Ge mig luren!
Jag lägger ner.
Och det här gör att vi nu ska diskutera polisens misstänkta vålds, övervåld och befogenheter med Leif G.W. Persson. God morgon igen. Ja, du såg bilderna först nu här på morgonen. Vad tänker du när du ser dem?
Jag vet inte. Jag skulle gärna vilja ha sett om det föregått så något. När han slår ju någon bakifrån med batongen. Mm. Som det ser ut så är han ju bara fredligt på väg därifrån. Och så får man då inte göra, men det kan ju finnas en historia som inte syns på bilden.
Jag läste att polisens ansvariga befäl menar att det var en grupp som hade försökt bryta sig igenom en polisspärr för att ta sig till supportrar från det andra laget för att då kunna slåss.
Ja.
Och när de försökte tredje gången bestämde sig polisen för att de skulle omhändertas, och i samband med det så kom ett slag från polisen.
Okej. Ja, om det där gick till åtal så tror jag ju att han skulle bli frikänd.
Jaså?
Ja, det är jag ganska säker på.
Varför då?
Nej, men dels så är det utomordentligt ovanligt att man åtalar poliser för sånt här.
Mm.
Och jag har sett betydligt grövre saker som heller inte har lett till några fällande dom. Nu ska man ju inte glömma bort de som man ska då hålla koll på. För de är långt ifrån några ungdomar som sjunger i kyrkans gosskör, om jag säger så. Så de kan vara nog så besvärliga, alltså, väldigt problematiska. Och nu har ju de där byggt upp en historia tillsammans.
Mm.
De har jobbat mot varandra i ganska många tillfällen, kanske under flera år. Den historien är väldigt sårig. Och sen så skärper polisen upp då sina insatser mot dem hela tiden. Och i värsta fall kan man ju hamna i det läget där den där skärpan försvårar en effektiv insats. Va?
Mm.
Att den liksom tar över. Va? Det blir ett, vad ska vi kalla det för, ett privat känslomässigt moment i det hela.
Leif G.W. Persson i Nyhetsmorgon med anledning av att det har varit en hel del, har cirkulerat en hel del klipp och anmälningar när det gäller polisvåld. Vi såg till exempel AIK Fotboll som gick ut på sin hemsida häromdagen och skrev att med anledning av det som har hänt då, AIK Fotbolls match mot Helsingborg, så vill vi bekräfta att en anställd SLO, vad är en SLO?
Supporter Liaison Officer. Alltså det är den som är ansvarig person mellan fans och förening, mellan fans och klubb. Och också en kontaktyta mot ordningsmakten, alltså polis och ordningsvakter.
Att en sådan anställd i AIK Fotboll i arbetet fick motta batongslag över handen från en tjänstgörande ordningsvakt i anslutning till bortasektionen. Från AIK Fotboll vill vi djupt beklaga att klubbens anställda under sin yrkesutövning ska hamna i en våldssituation oavsett vilken riktning våldet kommer ifrån. I det här fallet så rör det sig dessutom om en SLO vars arbetsuppgifter bland annat handlar om, som du sa då, via dialog förhindra konfrontationer mellan supportrar sinsemellan och eller supportrar säkerhetspersonal. Dessutom, om upptrappningen mellan polisen och supportrar, så kunde vi också läsa Oskar Månsson, en förrätta Aftonbladet-journalisten, numera på sajten Fotboll Stockholm, skriva om den granskning som han gjorde i fotbollsmagasinet Offside för några år sedan. Och Oskar Månsson gick till botten med två fall där poliser anmälts för misshandel. Fallen var brutala, handlade om batongslag mot huvudet, det fanns gott om vittnen, läckta dokumentation och filmer. Men ändå så la utredarna eller åklagarna ner fallen utan att ha förhört de fullt identifierbara polismännen.
Jag tror att när vi diskuterar det här så tror jag vi mår bra av att ha två skilda spår i samtalet. Den ena när vi tittar på det ur supporterperspektiv och den andra när vi tittar på det ur myndighetsperspektiv. Och håller vi oss till myndighetssidan i det här nu så har de lagen på sin sida. Därför man konstaterar att det är för många brott mot ordningslagen vid offentliga tillställningar. Och det vill man göra någonting åt, det vill säga det är i det här fallet olagligt att antända pyroteknik. Så de har ju liksom lagen på sin sida då, och så vill de åtgärda det här. Dessutom har de fått på sig ifrån staten att det läggs mycket resurser på polisiära insatser också vid offentliga tillställningar, inte minst fotbollsmatcher då, där polisen får åka med ganska stora kommenderingar, väldigt mycket folk, och det är hästar och helikoptrar och allt vad det nu är för någonting, va? För att hålla isär supportergrupperingar från att slåss med varann ofta och dessutom bråka med polisen. Jag tror, nu är jag ute och spekulerar, men jag tror att skulle vi göra en undersökning bland alla de poliser som är kommenderade på att jobba i samband med en högriskmatch i fotboll där det blir konfrontation, så tror jag man skulle komma fram till att det är en ganska påfrestande arbetsmiljö. Jag vet att det ingår i polisens uppgifter och jag vet att de får vara beredda på allt detta, men generellt sett liksom kan man, och då kan jag tänka mig att alltihopa det här sammantaget gör att man vill skärpa regelverket runt detta. Så det tror jag är liksom polissidan utav det.
När vi tittar då från supporternas synvinkel så är det ju så att apropå proportionalitetsprincipen, uppfattningen är ju att bengaler är inte så farligt så att man ska göra den här typen av starka åtgärder som polisen gör. Det har tänts det fanns en uppskattning på 6 000 bengaler under de här åren i Allsvenskan utan att det har varit en enda situation där det har blivit till exempel en eldsvåda i klacken. Så faran med bengaler ifrågasätts från supporterhåll. Den här podcasten som ju drivs, som heter 352, som handlar om fotbollsallsvenskan, och där det ju är journalister som samtalar om till exempel detta, så sägs det så här i det senaste avsnittet.
Det har ju inte spårat ur med olyckor, med galor. Och då är det så här, är det värt att trappa upp det här kriget mot supporterna för den här egentligen icke-grejen? Det blir också så här, när man pratar om de här bengalerna som är så farliga. Alltså jag såg på långsidan i Stockholms derby ett handgemäng på långsidan. Mm. Det är inte ens relativt, och det var ingen som sprang från någon klack eller någonting. Mm. Stäng av långsidorna då. Mm. Alltså det är ju ett värre problem om någon går och nitar någon på käften eller någon tänder en fackla som inte ens bränner någon. Alltså jag menar, det är ju en misshandel. Mm. Men nu är fokus på liksom några starka tomteblås här.
Och hela poängen, det är ju då att polisen vill bli av med brotten mot ordningslagen, bengalbränning, men med sitt agerande så skapar de en mycket högre riskbild av värre proportioner jämfört med de här brotten då som ju har ett som inte är så farliga apropå bengaler och 6000 bengaler utan olyckor. Jag, bara inlägg från mig, det är att det är en icke-grej helt och hållet det här med bengaler, att det skulle kunna brinna och ta eld bara för att det hittills inte har varit några olyckor. Bara för att det inte har hänt någonting hittills så kan det ju hända. Och det är ju så i samtliga fotbollsländer att pyroteknik är förbjudet. I samtliga fotbollsländer. Så det är inget svenskt fenomen.
Ja, och är vi på supportersidan och resonerar i de här frågorna, så tror jag att för det första så är alla medvetna om att det är ett brott mot ordningslagen och antända pyroteknik. Det tror jag alla är medvetna om att det är. Mm. Men så tror jag så här, proportionaliteten i det, att ha en sån stark polisiär insats mot bengalbränning som är ett ringa brott, det undrar man över, vad är det frågan om? Idrottsföreningar, alltså fotbollsklubbar, har varit ute i samma åsiktsränna, eller vad ska jag säga, åsiktsdel, och sagt likadant. Liksom föreningen Svensk Elitfotboll, som har varit mycket tydlig med vad de står i de här frågorna. Så att fotbollsrörelsen är lite grann enad på den här delen.
Bagatelliserandet av bengaler som starka tomteblås, det tycker jag känns tveksamt, för det är ju 2000 grader trots allt. Och den dagen det börjar brinna, för en dag så kan det mycket väl göra det i den här klacken, då kommer ju ändå ordningsmakten vara de som får strålkastarna på sig. Varför gjorde ni ingenting? Så på det sättet har de ju också ett ansvar.
Ja, men då hoppar vi över egentligen på polissidan då i tolkningen här. Ja, och då kan man säga att ja, jag har själv sett i Göteborg hur det kastats en brinnande bengal från Hammarbyklacken upp mot IFK supportrar. Samma bengal kastades tillbaka, och det kallas då tydligen för bengaltennis då. Mm. Ingen träffades och ingen skadades, men jag kan inte säga att jag tycker det var särskilt. Min känsla av att det var trygghet på evenemanget var inte så stort. Och jag är inte fullt enig med att det måste hända någonting allvarligt innan man agerar.
Och när det gäller kasta bengaler, det som kastades in på familjeläktaren mellan Djurgården och Hammarby på derbyt tidigare, den personen har ju nu blivit lagförd i tingsrätten. Och i den domen så står det att ett problem med att identifiera honom var att han var under en så kallad OH-flagga fram till det att det här kastades. Till slut så lyckades de ändå identifiera honom då. Och det kan ju då möjligen vara en del i allt det här, att det är att han var just under en OH-flagga. Men det som Oskar Månsson skrev avslutningsvis, den värsta tänkbara kombinationen är den som vi ser nu. Hårda tag från polisen och en mer infekterad och riskfylld situation för varje vecka. Jag tror att myndigheten är på väg att göra ett historiskt misstag. Det anser Oskar Månsson.
Titta på vad den här organisationen Enable skriver och vad de har kommit fram till och vad man säger om detta. Det är ingen lösning att gå med skärpta villkorsregler. Det ökar bara ett avstånd. Så jag är överraskad över att man har tagit de kliven. Och då är det ju på sista raden så som Björn Eriksson, nuvarande ordförande i Riksidrottsförbundet, de har förresten riksidrottsmöte nu här, börjar dagen efter att den här podcasten kommer ut. Ja, då ska han väljas till ordförande igen, är det tänkt. Men när han gjorde huliganutredningen, som den populärt kallades för, så var han ju bland annat och träffade dåvarande justitieministern. Och då var han justitieministern, och det kom ju rätt högt upp i den svenska samhällshierarkin i en sån här fråga, sa så här: men vad är problemet? Är det bråk på fotboll? Vad är problemet? Är det publiken som bråkar? Ja, det var ju liksom grunden. Vi måste komma åt det här och bla bla bla. Ja, men spela utan publik då.
Och det pratar en del om också att nu, det här kan sluta med att det blir tomma läktare, inte helt tomma läktare, men tomma kortsidor och så vidare.
Därför att om det, nu vet inte jag vad nuvarande justitieminister säger om det, jag har inte ringt och frågat på något sätt, men om man kan tänka sig att justitiedepartementet och de som arbetar med de här frågorna har den grundsynen i någon del och någon utsträckning, då är det farligt. Därför att om ingen säger åt polismyndigheten, nu får ni sanda lite här. Det här är ju på väg åt fel håll, vad håller ni på med? Och kallar till ett möte och börjar dra i lite trådar för att få folk att tänka lite bättre och sen så samla alla till ett samråd, det som vi är så bra på i Sverige. Då tror jag det kan landa i att det blir riktigt tokigt det här. Det vill säga att man kommer stänga en hel ståplatsläktare exempelvis, en hel kortsida som du då generellt sett är.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
@sporthuset heter vi på Twitter. Ni kan höra av er om till exempel den diskussion vi hade nu. Jag tycker att det har varit god ton hos de flesta, även efter avsnittet senast. Det då vi var på det här lite i korthet. Instagram, Sporthuset podcast, som vi också heter på vår hemsida. Vi fick ett inspel från avsnittet senast när det handlade om det här med mikrofoner på curlingspelarna som vi kom in på då, och att det kanske skulle vara en kul grej i golf, och vi har ju också pratat om mikrofoner i rugby och mikrofoner på domare i ishockey som vi har sett till exempel i C-more sändningar, vi hade det på innebandy i Discovery sändningar och då ställde frågeställaren här: tror ni att mikrofoner på domare i fotbollen skulle kunna stävja spelare som ständigt omringar domarna vid varje domslut? Kanske skulle spelarna akta sig för att överösa domare med obscena tillmälen om de visste att de går ut live. Här, för den här som skickar in, han bor i Australien. I australiensiska A-League så släppte de ett klipp där de hade mikrofon på en domare som gjorde sin sista match.
Step out, step out, step out!
Hey!
Step out!
Tony! Twice! Hey! What are you doing, mate? If it's your free kick, run to the ball. If it's not your free kick, move away. Yeah? Toby, it's an easy yellow. Matty, I'll just explain. Yeah, it's come off your defender, so it's fine. Yep. Yeah, he's on. Yep. Good stuff, lads. Matty McKay's accepted it. Watch this. Yep.
Oh, there's a late one in there. Give it.
Det här som man säger att det som sägs på plan stannar på plan. För mig är det fullständigt, jag fattar inte det. Därför att varför ska du ha rätt att bete dig på ett sätt som du inte kan stå för bara för att du håller på med en idrott?
En subkultur.
Det är jättekonstigt. Jag förstår inte alls det. Och det tycker jag man ska. Sen är det klart att det kan finnas ögonblick när det är känslig information som utdelas eller något sånt där. Jag kan tycka att vissa delar av det, när du går in i ett domarrum eller ett omklädningsrum, det ska inte sändas. Mm. Men alltså andra delar kan sändas. Jag tror att det är så att det är kan det vara NBA-basket eller något sånt där, så är det så att det finns ett kryssmarkering i omklädningsrummet. Och vid ett visst, när vi säger att det har gått 5 minuter av pausen, då vet alla att den som coachen ställer sig då vid kryssmarkering, och det används då en minut, mellan minut 5 och minut 6, det kommer tv-sändningen att använda sig utav. I övrigt gör de det inte. Det vill säga att man respekterar möjligheten att ha ett närmare samtal med enskilda som man inte vill ska nå ut.
Alltså, men då blir det inte riktigt, behind the scenes, för det som händer då, det är ju att spelarna i NBA, de är också så fullfjädrade när det gäller marknadsföring och så de går ju fram där under en minut och bjuder på en show.
Exakt, det kan man också göra då. Men alltså, för jag menar att det kan finnas något gränssnitt som har med integritet att göra det här som man inte gör så här. Men det som är på planen har jag inga problem med att det ska offentliggöras.
Men frågan om det skulle stävja saker.
Tveklöst, ja. Det är klart det skulle göra.
Obscena tillmälen och så.
Ja, men det här, jag tror att det skulle kunna ha en sån betydelse.
Men det är ju intressant också de här olika kulturerna. För hur kommer det sig att det är okej inom ishockeyn att ha omklädningsrumskameror i våra sändningar, medan fotbollen protesterar högljutt mot den typen av saker? Det har ju funnits, men det har tagits bort, och det är mycket mer omstritt inom fotbollen.
Ja, men det är ju två olika kulturer. Titta på hur det är nu till exempel när det gäller VM ishockey.
Oj, vilken öppenhet.
Jimmy Wikström på Aftonbladet gör ju någonting som heter Inside 3 Kronor, där han är med en kamera och får vara med spelarna när de är ute och fikar, de snackar, när de laddar för matchen eller när de kör pranks. Practical joke. När de skämtar med varandra och hittar på något bla bla. Det är helt öppet. Och det blir en hyfsad stark känsla av att det är naturligt. Sen har Jimmy Wikström gjort det här flera gånger. Han är respekterad av lagen. En skicklig hockeyspelare själv. Men liksom, det tror du att det skulle vara i närheten
inte av att kunna hända i samband med ett fotbollslandslag.
Nej, och apropå det du säger så Emil
Forsberg... Vilket ju är synd!
Verkligen, och Emil Forsberg sa ju det, för han talade ut lite här nu om varför han lämnade landslagssamlingen. Och då sa han det att, för han ställer ju inte upp intervjuer efteråt. Och då sa han det är inga konstigheter att man någon gång då och då inte ställer upp intervjuer efteråt i Mixon. Det är bara i Sverige som det är en grej. Och med det så tydliggör han ju att ute i fotbollseuropa så är det inte en grej att man inte dyker upp på intervjuer, för så är kulturen.
Fotbollskulturen.
Liksom. Ja. Men ishockey så är ju kulturen där det också på något sätt kommer ifrån den största ligan Nordamerika helt annorlunda. Jo. Och det gör också att det blir helt annorlunda kring de här sakerna som vi pratar om nu. Domarkameror, kameror i omklädningsrum och allting sånt där. Där fotbollen tycker att det här har ni inte med att göra, medan hockeyn säger nej, men vi är en del av en helhet.
Men anförde inte också Emil Forsberg kritik mot att det spekulerat så mycket i varför han lämnade landslagssamlingen? Det var ju mellan matchen mot Rumänien på Friends Arena och borta, det var ju två EM-kval det här, och borta mot Norge på Ullevål. Han lämnar ju efter första matchen, Emil Forsberg. Han blev utbytt och såg mycket sur och irriterad ut över att bli utbytt. Sen på natten efter matchen så kom det på nätet att jag tror det var Aftonbladet som hade det, som sa det att när Emil Forsberg lämnar, han är upprörd över att ha blivit utbytt, så han lämnar landslagssamlingen.
Just det.
Och så blev det mängder spekulationer runt det. Och nu berättar du vad har det gått? Två månader efter den var. Nu pratar Emil Forsberg om det som hände. Men varför gjorde han inte det då?
Och det han sa var att jag var sur då, det var när jag gick av, för jag hade velat spela vidare matchen, men att jag lämnade hela samlingen, det hade inte med det att göra. Nej. Utan det hade att göra med att jag hade en ljumskproblematik. Sen spelade han i och för sig några dagar
men
senare.
Men säg bara det då. Det är väl inget konstigt? Det är väl inget konstigt efter matchen att komma och säga jag hade gärna spelat färdigt matchen. Var du sur? Jag pratade med förbundskapten Janne Andersson om min uppfattning om det. Det vill jag inte göra med er. Det vill jag prata med Janne om, och det har vi inte hunnit med. Så jag börjar där. Det är väl okej. Ja, men säg det då. Och när du lämnar samlingen, säger du att jag åker hem med anledning av att jag har ljumskproblem och läkarna i Leipzig vill att jag ska komma tillbaka och titta på mig där. Men säg det då.
Sporthuset 193.
När vi ändå är inne på Emil Forsberg, hans moderklubb är GIF Sundsvall och de har ekonomiska problem. Och då var det så att Emil Forsberg precis köpte halsdukar för 60 000 kronor efter att klubben meddelat att man säljer halsdukar för 600 kronor per halsduk. Ganska dyra halsdukar, men det är ju ett led i att...
Skitväder i Leipzig, uppenbarligen.
Det är ett led i att få in pengar eftersom Sundsvall har stora ekonomiska bryderier.
Jättebra gjort.
Ja, sen kan man ju säga att Emil har ju en årslön på 60 miljoner kronor.
Jo, men man kan alltid diskutera nivåerna utav det.
Men det är bra ändå att minnas i moderklubben då.
Jo, men jag tycker jag sätter mig inte i den rollen att jag bedömer eller värderar insatsen. Liksom. Jag tycker det är bra att han engagerar sig i sin moderklubb. Och det kan ju vara fullt möjligt att han engagerar sig på något ytterligare sätt som inte är offentligt.
Sundsvall beräknas backa 7 miljoner kronor i år. Det var en presskonferens nämligen här nyligen. Och då fick vi ett inspel från Axel Hallberg som skickade till oss undrar, i vissa städer, säger han, pekar på Sundsvall, så är det återkommande problematik i och få ordning på ekonomin i sporter. Han tar basketen, Sundsvall Dragons och Saints innebandyn, Granlo heter de va, som har gått i konkurs. Ishockey, Sundsvall Hockey har fått lägga ner sitt A-lag bara de senaste åren. Senaste veckan så blossade GIF Sundsvall upp då. Vad är felet? Finns inte kompetensen i föreningarna?
Finns inte kompetensen i Sundsvall?
Nej, vad är det med Sundsvall?
Det är en himla skillnad när man åker över kommungränsen där. Ja. Det går bra där i kring, va? Timrå, inga problem, Njurunda, inga problem.
Det är en utmaning för oss att försöka få en slags helhet mellan alla de här klubbarna. Men om vi håller oss till GIF Sundsvall så är det så att deras elitlicens är ju hotad. Och deras ordförande sa ju tydligt det på den här presskonferensen att om inte vi får ihop de här pengarna nu, då är det över.
Men det är väl en jag skulle tippa på att den gamla hederliga ekonomiska termen för låga intäkter och för höga kostnader kan vara en förklaringsmodell.
Möjligen.
Det krävs ett helt annat sponsringsupplägg idag. Hållbarhetsfrågan, jämlikhetsfrågan tas ofta med, integrationsfrågan tas ofta med i sponsringsdiskussioner ganska tidigt. Så det är ju inte som det var för 25 år sedan när det kanske var lättare att köpa några säsongskort och så fick man en kopp kaffe och en massa rin i paus.
Det har ju lite bastun så här, klart vi sponsrar er.
Ja, det var säkert in på det sättet. Jag kan tänka mig att det är en förklaring att inte se. Sen är det nog så att kostnadssidan är ändå, du måste nog betala en del i den marknadsmässiga lönen för en allsvensk fotbollsspelare, den är kanske inte så jättestor skillnad på mellan ett topplag och ett mittenlag.
Alltså det är en ödesfråga för de allsvenska lag som har det tufft nu med elitlicensen, för nästa år då rasar det in pengar, för då kommer vi med stålarna. nämligen
ja, Discovery betalade så det blir dubbelt så mycket. Precis. Inte ett ord om det. Hockeyn var ett himla liv om att det var så mycket pengar. I fotbollen är det bara ja, det är,
men vet du vad det beror på? Att Superettan får en massa pengar också. Superettanlagen.
Ja, de sitter ju ihop. Exakt. De rättigheterna säljs
och därför blir det inte lika laddat. Och Superettan får ju, jag tror de får en fjärdedel utav hela kakan. Om jag inte är helt felunderrättad.
Ja.
Och det innebär ju att det blir inte den här glappdiskussionen som har blivit inom hockeyn.
Ja,
i och med att Svenska Hockeyligan gör sitt eget avtal, Hockeyallsvenskan har ett exakt helt annat. Så men är det är samma är lyft kan man säga ungefär, vill säga ungefär en fördubbling av pengarna, precis som det var på hockeysidan. Och det kan ju sådana som GIF Sundsvall ta del av.
Det kommer göra en jätteskillnad för alltså om GIF Sundsvall är minus 7 miljoner i år så kommer de ju vara plus 7 miljoner nästa år bara på att de pengarna
ja, visst.
med samma intäkts- och kostnadsbild som de har idag så blir det ju en krafteffekt.
Så det gäller bara att överleva den här säsongen.
Veckans surr.
Ishockey-VM är framme vid kvartsfinaler denna torsdag när det här avsnittet kommer ut. Vi spelar in precis före Tre Kronors avslutande gruppspelsmatch mot Ryssland. Två nationer som på pappret har sina bästa trupper på många år ju. Fullproppat med stjärnglans också beroende på att turneringen spelas rekordsent vilket ger plats för ännu fler utslagna NHL-spelare. Oavsett vad som hänt i gruppspelet så vet vi av erfarenhet att allt kan vändas ut och in verkligen i en kvartsfinal. Det har hänt så många gånger förut. Då turneringen går in i ett helt annat vinna- eller försvinna-läge. Det lag som har gått jättebra i gruppspelet åker inte sällan ut i kvartsfinal och tvärtom. Därför lika bra att vänta till nästa avsnitt med att analysera VM. Men det jag kan säga direkt är att den i Tre Kronor som jag unnar och alla mest borde unna en framgång i denna turnering. Vem är det? Vem tror du att jag tänker på, Lasse?
Svensk spelare.
I det svenska, i det, runt den svenska lagen.
Ja. Anders Weiderstål. Helt otroligt efter en gruppspelsmatch. Den låg parallellt med Eurovision, var mot Schweiz va?
Ja, det var det.
Så uppmärksammades ju Anders Weiderstål Pudding av internationella ishockeyförbundet.
Ja, visst. Har det någonsin hänt att en materialförvaltare
har blivit? Jag har aldrig varit med om det. Men kan du förstå att presidenten, schweizaren René Fassel, i egen hög person efter matchen, båda lagen stod uppställda, vi skulle vänta på nationalsången och det var si och det var så, det var det. Då uppvaktades Pudding. Oliver Ekman Larsson, svensk kapten, hjälpte Pudding så att han inte halkar på isen där. Ut på den här röda mattan där Fassel och hela gänget stod.
Före nationalsången där?
Ja, visst. Mm. Och delade ut nu en tröja och han uppmärksammades i storjumbotronen där. Man satt framför tv, jag fick tårar i ögonen. Ja. Jag tycker att det var så himla vackert och stilfullt gjort. Och jag gratulerar Pudding som både du och jag jobbar med.
Kustoda, svenska team, Andersa Puddinga, Weiderstål. Anders has worked over 3 decades in ice hockey. He's one of the most decorated team officials in ice hockey history and has earned 27 Olympic and World Championship medals during his career. Anders Bertel, the goal hockey leader.
Och jag tänkte också på det här med William Nylander. Som gör det så bra VM nu och som haft det så tungt i NHL under säsongen. Kan det finnas något bättre för en sån som William Nylander än att få komma till Pudding? Alltså när man har haft det tufft, det har varit kämpigt, det har varit mycket surr då. Ja, är han girig Nylander här med sitt kontrakt? Och,
ja, men delar av Toronto-fansen har ju vänt sig emot honom.
Ja, verkligen. Och,
i hans vardag alltså.
Då är det så här, åk till Pudding. Så det är alltså det så här. Han kommer till den svenska gemenskapen, Team Pudding. Kan man kalla det. Pudding har ju för övrigt då tillsammans med NHL-spelare så har de någon slags samling på hösten varje år innan de åker iväg till Nordamerika och surrar, och det är det som har bidragit också till, vi hyllar ju ofta Grönborg, men det som också har bidragit till, säger de här NHL-spelare, att vi vill komma till VM, vi vill komma till Pudding och samlas där och på våren. Det har liksom blivit en grej. Och att det också gör att en sån som William Nylander mår väldigt bra just nu.
Man går i pension va, Pudding, därför han slutar. Jag tänker att tiden går så pass att jag kommer ihåg när jag gjorde några av mina första hockey-VM. Det var ju när Lasse Kink lämnade. Mitt första var 1991.
Mm.
Lasse Kink lämnade ju då, hade gått till TV3 som det ju enkom hette på den tiden. Och just för Kink hade en väldigt speciell relation med Pudding. De och då fick jag hänga med, kommer jag ihåg. Och Pudding bjöd på kaffe inne i svenska omklädningsrummet. Så satt Kinken där och jag då och Pudding. Och så, han var inte lång stund alls, för det var ju träning som pågick. Och så hade Lasse alltid en fäbless för Maryland cookies. Ni vet sådana här kakor med lite choklad, toppstress, alltså sånt där i, ja, som doppades i kaffet. Ett otroligt starkt minne av en glad tid.
Men Anders Weiderstål heter han. Varför kallas han Pudding? Var det någon pudding han gillar. Eller?
Ring och fråga.
Ja, men det var ett väldigt fikande på dig också när jag kom in i ishockey-VM sammanhang 99. Då var det du som satt och fikade med pudding. Och jag tänkte, undrar man får vara med på det här fikat eller?
Med Maryland cookies. Allt går i arv.
Jag är olyckan, Oled olyckan, Obidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidob handlyckan. Så akta er för mig, annars händer en grej.
Olyckspåsen i sporthuset.
Kärlek ska det bli nästa vecka och då ska vi dra en lott om en stund. Men när vi pratar olycksdokumentet, kommer du ihåg vad vi drog?
Ja, det var Lance Armstrong. Och det kopplar ju starkt till cykling, och vi kände väl när vi samtalade om det att det är inte alldeles enkelt att bara ta sig an ett så pass omfattande ämne med några minuter så här vi känner oss för snack, utan vi ville bli konkreta och ska vi säga mer expertiga.
Ja, så då var det helt enkelt så att jag tog mig till den i särklass tydligaste profilen i svensk media när det gäller cykelsporten, och för att ta mig an detta ämne.
Ser att de jagar där, Miguel Angel Lopez, Simon Yates, de är inte så himla långt efter. Då attackerar Richard Carapaz försöker överraska allihopa. Och det var ingen dålig rökare han smällde på där. Och det är Roglic som jagar närmast bakom. Får med sig Diego Lissi. Och Lissi ser ut att avvakta lite grann. Sportarna då. Ja, det är Caleb Ewan. Det är Caleb Ewan som nu jagar. Det är Richard Carapaz. Och han ska väl klara det här, Caleb Ewan. Det är 150 meter kvar. Vilken härlig final. Och Ewan gräver djupt. Jättedjup, men han hinner väl inte i kapp Richard Carapaz. Eller gör han det? Han har 25 meter kvar. Han hinner inte. Carapaz!
Ja, kör du, Berto.
Tjenare.
Det här du sitter och...
Det här jag sitter.
Och kör ditt giro.
Ja, visst. Vi stänger in oss här.
Giro d'Italia. På plats alltså hos Roberto Vacchi. Ja, det är Giro d'Italia just nu.
Ja, det är det.
Så det är ju en högtidsdaga för dig, va?
Ja, absolut. Och jag menar, jag har ju, som ni hör på namnet, italiensk påbrå. Både min mamma och pappa är från Italien, och det är en tävling som jag växte upp med. Jag bodde in i Italien några år. Det var där jag började tävlingscykla. Mm. Och då var ju Giro d'Italia det stora liksom för, ja, både för mig och min pappa visade sig vara en jättestor fan av cykelsport, vilket jag inte visste förrän vi flytta ner dit. Så girot känns lite extra för mig trots allt. Det är mycket jobb, men det är ofta väldigt trevligt. Det är fina platser vi kommer till. Tyvärr har vi i år haft väldigt otur med vädret. Eller vi. Det är ju cyklisterna och arrangörerna. Mm. Så att då missar man mycket av det här fina som man kan uppleva med geografin och alla härliga byggnader som finns i Italien. De här häftiga vägarna som man ser från helikoptern. Det missar man lite grann. Så vi hoppas att det blir bättre nu andra halvan.
Roberto Vacchi, cykelkommentator sen hur lång tid tillbaka?
Jag började 1993.
Mm. Alltså var det direkt efter din egen karriär då? Eller?
Det kan man väl säga. Jag slutade 92 och sen på hösten 93 så fick jag chansen att börja kommentera.
Så just
jag
är på Eurosport hela vägen eller?
Ja, absolut. Jag har bara hållit mig till Eurosport hela tiden. Så att det är 26 året då.
Vi pratade kommentatorstilar, jag och Lasse, för en tid sedan. Vi hade uppe golf och Lasse gjorde ett försök. Du kan kolla in på vårt Instagram förresten, ja, Sporthuset podcast, där Lasse gjorde ett försök att kommentera golf på hockeyvis. Det är ganska kul. Men just här, olika stilar då. Vi hörde på Pierre Fulke som pratade om när man kommenterar många timmar golf i något annat än de här snabba sporterna. Och då cykel då. Hur skulle du beskriva den delen av kommentatorsyrket?
Ja, men alltså, jag vet ju att både Bengt Grive och Tommy Engstrand, alltså de två hade ju alltid lite diskussioner, kommer jag ihåg. Alltså det här är ju många, många år sedan. Mm. Då hade jag kommenterat några år och jag är ju väldigt, ja, men jag har ju en väldigt passion som du säger, men så det kommer liksom inifrån någonstans, det här att man hetsar upp sig, kan vara små saker, men ändå att det händer någonting i rutan. Men sen att jag pratar väldigt mycket, och du kommer säkert ihåg också, alla som lyssnar på det här kanske, att Grive var ju inte liksom, han pratade inte speciellt mycket. Och han tyckte väl att jag pratade för mycket. Han ville att jag skulle pausera mer och så vidare. Medan Tommy då, han tyckte jag tuta och köra. Mm. Alltså, det är ju helt rätt. Och Och jag kan ju också hålla med Tommy Engstrand i det fallet, även om Grive gav mig otroligt mycket. Han lärde mig hur mycket som helst. Men cykelsport blir ju väldigt tråkigt. I alla fall skulle jag tycka att det skulle vara väldigt tråkigt om det bara var tyst och man såg några stycken trampa runt bara. Och därför så bestämde jag också väldigt tidigt att inte bara prata om cykel, för det blir ju tradigt det också. Om man skulle sitta som nu då, vi sitter 4-5 timmar och kommenterar Italien runt. Och det är klart, skulle man bara prata om cykeltermer och cykeltekniska saker, skulle bli det ju liksom långtråkigt. Så då har vi plockat in mycket med, ja men mycket om geografin, om viner såklart. I Italien är det väldigt uppskattat med vin och mat, och så pratar vi lite om det. Och, så det kan dyka upp nästan vad som helst i rutan som gör att man kommer igång med en diskussion som kan vara helt utanför cykelsporten då.
En av anledningarna till att vi tog kontakt med dig, skulle gärna vilja att du är med fler gånger för övrigt. Det
är, jag är jättegärna.
Ja. Men det är ju att då prata om det som var den största, ja det får du bedöma sen, men kanske största cyklisten genom tiderna, men som blev den största fuskaren.
It is the picture we will never see again. All of the following cars behind the rider in yellow we've come to know since 1999, the master of the race of two. He brings it to an end as a winner. The first ever stage he has won this year, the first bike race he has won this year. Armstrong wins the time trial and wins the Tour de France.
I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped. If you consider my situation, a guy who comes back from arguably a death sentence, why would I then enter into a sport and dope myself up and risk my life again? That's crazy. I would never do that. No way.
Lance Armstrong, 7 segrar i Tour de France och mängder utav frågor genom åren. Är du dopad eller inte? Och så långt som det här sträcker sig fram till 2005 då han vann sin 7:e Tour de France, så var det bara nej ifrån Armstrong när det gäller huruvida han har dopat sig eller inte. Ge din bild utav Lance Armstrong fram till dess. Mm. Vad säger du då?
Ja, men Lance Armstrong, alltså man började från början då, triatleten Armstrong som blev cyklisten Armstrong som kom till Sverige och tävlade flera gånger. Han körde ju Soldvarv uppe på Sollerön utanför Mora till exempel. Han blev tvåa bakom Stefan Halleröd. Han körde Vänertour. Han kom tillbaka sen han var professionell i Motorola. Så han har ju en koppling till Sverige på ett sätt, kan man väl säga. Att han också körde på Stirot Open, vann en etapp i Halmstad. Då var jag biträdande tävlingsledare bakom den starka mannen Björn Mattsson. Och fick liksom köra, eller jag var i bilen framför Armstrong hela vägen till mål. Han gick ju solo där och vann en soloseger. Och sen då så blev han ju då världsmästare 1993 i Oslo. Och kom den här cancersjukdomen som 1996 gjorde att han fick dra sig tillbaka givetvis. Kom tillbaka starkare än någonsin. Och det är klart att där som kommentator och när man lyssnade på honom, man fick höra hela berättelsen. Hur illa det var, hur nära det var att han strök med på grund av den här cancersjukdomen. Det var väldigt, väldigt nära. Det var typ 10-20% chans att överleva. Och det gjorde han. Kom tillbaka lättare som cyklist. Blev en etapploppsåkare från att tidigare ha varit en endagsspecialist. Och det är klart, där i början så kände man ju liksom att fasen, om man är så nära döden, inte fan kopplar man på en massa doping då. Utan man levde i tron att det här hade stärkt honom väldigt mycket. Och det där lät ju han folk tro väldigt mycket. Sen kom det ju den ena dopingfallet efter det andra. Och det är inte bara en cyklist bakom honom på de här torerna, utan det var ganska många som har liksom hamnat i trubbel efter Lance Armstrong. Just den här historien han hade gjorde att man hade svårt att tro att han skulle ta till de medlen när han hade varit så illa däran, va? Som sjuk. Men det visade sig att det var ett långt fusk liksom som låg bakom allt det här. Och han är ju inte ensam, utan det var ju en fruktansvärt smutsig period för cykelsporten. Som ju liksom historiskt också haft väldigt många dopingfall. Alltså sporten är ju sådan att man har väldigt stor nytta av dopingpreparat. Men som det har varit, eller som det var framförallt den här perioden, det var ju så genomtänkt. Alltså det var så fruktansvärt illa.
2013 så kom till slut erkännandet efter att han redan hade blivit ifråntagen alla sina torsegrar och så. Efter mängder av vittnesmål mot Lance Armstrong. Och det var ju hos Oprah Winfrey i den talkshowen som det här hände.
So let's start with the questions that people around the world have been waiting for you to answer. And for now, I'd just like a yes or no.
Okay.
Okay. This whole conversation, we have a lot of time, will be about the details. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
Yes or no? Was one of those banned substances EPO?
Yes.
Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance?
Yes.
Did you ever use any other banned substances like testosterone, cortisone, or human growth hormone?
Yes.
Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping seven times in a row?
Not in my opinion.
Armstrong hade väl ingenstans att ta vägen där längre. Han kunde inte gömma sig bakom den här förnekelsen längre. Och det var ju, anledningen var ju att i stort sett alla hans stallkamrater som han hade kört torerna med har ju erkänt då att de har dopat sig och att de gjorde det inom laget. Så att till slut fanns det ju ingen chans för honom att egentligen komma undan. Det var ju bara att erkänna. Och det är klart att han har ju fått med, han har blivit avstängd på livstid, får inte tävla i någon annan idrott heller. Medan de här lagkamraterna, de hade ju gjort en deal då med USAIDA som är den amerikanska antidopningsorganisationen, om att erkänna, berätta vad som hade hänt, så skulle de få ett lindrigare straff. Och de flesta av dem blev ju avstängda ett halvår bara. Och det var ju under vintern, så att det gjorde inte de så där värst mycket, i alla fall de som fortsatt vara aktiva. Medan Armstrong fick ta väldigt mycket mer stryk än alla andra och alla andra cyklister någonsin. Och det har nog att göra med att han var en så stor stjärna. Han levde i den här förnekelsen hela tiden. Han var en av de starka krafterna kring den här lagdopningen med de kontakter han hade. Han hade ju använt sin status, sina pengar och alla de kontakter han hade knutit runt omkring sig till att sänka alla de som hade någon negativ åsikt om honom eller som pratade om dopning, att det förmodligen är på det här viset. Och det är klart att det skapade väl också en viss rädsla, tänker jag, hos många cyklister som inte vågade säga emot. Samtidigt som i cykelsporten fanns en sån där tyst överenskommelse om att man kallar inte. Mm. Och det där har ju liksom lättats på de senaste 5-10 åren i alla fall, kan jag tycka. Där man är mer kritisk som cyklist, att är det någon som åker dit, då säger man också vad man tycker. Det vågar man aldrig göra förut. Och en anledning var ju förmodligen också att väldigt många var insmetade.
Likt friidrottens Ben Johnson på något sätt, motsvarande storlek, den största smällen för världsfriidrotten, så är ju Armstrong det för cyklingen.
Men... Ja, man kan väl också säga att en likhet de har, det är att de liksom, jag menar, runt Ben Johnson. Jag menar, hur många var det som var rena då? Han fick ju ta hela smällen.
Och det säger ju även Armstrong. Han sa det att jag slog upp fusk i ett lexikon. Mm. Och det är då att tillskansa sig fördelar gentemot andra. Men jag anser inte att jag hade några fördelar därför att alla andra var också dopade. Vad tänker du om det resonemanget?
Ja, alltså, det är klart att han har ju rätt i sak att de flesta andra var dopade. Jag menar, Jan Ulrich som var hans stora rival, han har ju också erkänt till slut och har åkt dit. Så att han har ju rätt i sak, va? Men det finns ju cyklister som inte är dopade. Och vad säger man till dem? Alltså de som faktiskt tävlar rena.
Och så var det även på Ben Johnsons tid. Det fanns ju några stycken såklart utav de han tävlar mot som inte var dopade.
Ja, och vad ska man säga till dem? Ja, men alla andra som var mina värsta konkurrenter var ju dopade. Jo, men det var ju bara för att ni kanske var dopade. Att ni var värsta konkurrenter. Jag kanske hade varit med där och tampats annars. Så att det där är ett resonemang, det håller liksom inte att säga så. Även om han på något sätt har rätt också, va?
Men mitt i all smuts kring Armstrong så skapade han ju det här Live Strong. Mm. Och jag räknade ut att de samlade in totalt 3 miljarder svenska kronor till cancerforskningen. Men den gick ju totalt i backen, den grejen också, efter att det här hände Armstrong. Men då har många, det har till och med varit konspirationsteorier om att han använde det där för att mörka sin dopning och så. Men borde inte det ändå fortfarande anses som någonting fint han gjorde? Ska man inte dela upp det, eller vad tycker du?
Ja, men jag håller med dig där. Alltså, ja. Det sista du säger nu, att det är ju trots allt den stiftelsen, Livestrong Foundation, det hette ju då Lance Armstrong Foundation tills han erkände. Mm-hmm. Sen klev ju han åt sidan och så levde det vidare som Livestrong Foundation då. Och de har ju pumpat ut otroligt mycket pengar. Framförallt har de ju hjälpt människor som har drabbats av cancer på ett eller annat sätt. Och det är klart att de har man ju också hört. Och de är ju otroligt tacksamma för all den hjälp de har fått. Va? Och det, å andra sidan då, så har han ju fått in mycket pengar till den här stiftelsen på grund av sina framgångar. Så det blir ju svårt att säga för eller emot.
Var står cykelsporten nu, Roberto? Jag jobbar ju mycket med friidrotten och där har det ju skett ett enormt antidopningsarbete. Det har ju varit hur många dopningsfall som helst genom åren, men det blir ju fler och fler tester och sköt på ett bättre sätt. Vad har hänt efter Armstrong?
De cyklar fortfarande väldigt fort. Men de cyklar på ett annat sätt. Alltså man märker att de inte kan attackera de här 6, 7, 8 gångerna i en och samma backe. Man har en eller två chanser på sig att skapa någonting idag. Man ser när de kommer i mål. Idag, de ligger ju på asfalten efter målgång. Förr i tiden så knäppte de ju bara ur skorna i pedalen, så klev de av och var fräscha på en gång. Alltså det är den skillnaden man ser väldigt mycket. Så det känns ju som att sporten är väldigt mycket renare idag. Samtidigt som att man ska komma ihåg att dopningen finns kvar och kommer för alltid att finnas kvar. Kommer aldrig att bli kvitt dopning. Vi har ju haft dopningsfall nyligen i cykelsporten. Mm. Så det är naivt att säga att nej, men idag är det helt rent. Sen har ju antidopningsarbetet gått framåt. Man har ju lite bättre styr och koll på cyklisterna. Det här med bloddopningspasset då, som finns också i längdskidor och i friidrott, är ju väldigt viktigt för att hålla koll på cyklisterna. Under Girot har ju en colombian skickats hem på grund av att han hade onormala blodvärden. Då. Mm. Och det var ju laget själva som hade upptäckt det och kommer göra en utredning kring den här cyklisten. Men det är ju klart att det finns ju ingen idrott, mig vetligen, som inte kan dra nytta av doping på olika sätt och vis. Nej. Såklart. Jag menar, fotbollsspelare, orkar du springa i 90 minuter lika snabbt första som sista? Mm. Det är väl klart att du har en fördel om du kommer.
Om man inte skulle ha en fördel, då skulle man ju lägga ner all fysträning i så fall.
Ja, precis. Va? Då kan de ju bara träna liksom, toucher och nickdueller och så vidare.
Maradona sa det förresten efter att han åkte fast efedrin 94. Och sa han det, att hela argentinska laget var dopad. Ja. Sa han. Men det var inga tester.
Men
inte
det är lite märkligt att det är så, att man inte blir lika upprörd. Va? Att det inte är... Jag hör ju ganska ofta att det där är sporten, cykel, det har jag slutat att kolla på. Ja. Det är bara en massa jävla skit. Ja, men inom amerikansk proffsidrott så kan det vara liksom avstängning på 20 matcher. Jag menar, cykel och de flesta olympiska idrotterna så är det ju idag mellan 2 och 4 år. Men det är ju som det är. Va? Och det är väl, på något sätt så är väl det också ett kvitto på att man gör väldigt mycket. Liksom att folk blir irriterade på att det är massa dopingfall. Mm. Ja, det är ju för att det görs en himla massa tester.
Men du brinner själv för fair play. Du har någon grej som du har startat.
Ja, jag har ju liksom kommenterat längdskidor. Det har varit mycket skit med det också. Och så har jag varit cykel.
Du är tilltuffsad, kan man säga.
Ja, precis. Så. Men, så jag startade upp en stiftelse som heter Ride Clean. Då. Och det kom av att jag... När jag började lägga ut saker och ting på sociala medier och alla de här dopningsfallen kom. Jag har varit väldigt kritisk mot alla de här dopningsfallen och har inte rätts att prata om det i mina sändningar. Då började jag liksom att hashtagga Ride Clean. Och sen så vill jag starta upp det här för att informera ungdomar, Helst skulle man vilja informera alla ungdomar som håller på inom alla idrotter, men nu har det blivit, jag är ju cykelsporten närmast, så det blir mest cykel. Och då har jag ju ett, ja, jag har ju faktiskt här
ja,
Armstrong.
Ja,
jag. Jag har ett armband då, ett rosa armband som det står Ride Clean på, som jag har sålt. Och pengarna har gått in i den här stiftelsen. Och i den här stiftelsen har jag idag dessutom två stycken fonder då. Det ena som heter Peter Fåglums ungdomsfond. Och det andra heter Felicia Rudenstams minnesfond. Och det är ju två personer som har drabbats av cancer. Och de har gått bort båda två. Peter var jag nära vän med. Felicia var bekant med. Hon var gift med en tidigare cyklist då, som jag tävlade mot mycket, Claes Johansson. Som idag är mekaniker i ett av de här största proffstallen. Samtidigt som vi, liksom, man träffar ungdomar så vill man ju prata om, kanske inte så mycket doping, alltså bara prata om du ska inte dopa dig och så vidare, det här är farligt. Så är det bättre att prata om fair play, att prata om att man ska vara schysst mot sin kompis, att prata om att det är mycket skönare att vinna om man har gjort saker och ting rätt. Det är härligt att titta sig i spegeln och veta att man har gjort saker och ting rätt.
Ja, det är jättefint att höra. Nu börjar det ihop sig, det är en halvtimme snart bara kvar till sändningen här i Giro d'Italia. Vi sitter ju nu alltså i Sundbyberg, Eurosports och Discoverys lokaler. Där du, för det är ju så, som cykelkommentator så kör man ju alltid väl, nästan i alla fall, off-tube.
Ja, det är stort sett. Ja.
Har du varit på plats någon gång?
Ja, det har jag varit. Jag har varit på en 6-7 VM i alla fall och sen på några starter av Girot då. När det var i Danmark, när jag var i Holland ett par gånger sådär, så har vi varit på plats vid starten då.
För jag träffade Kim Hartman här ute och han var på plats en gång. Han sa att det var chockartat. När alla snoker alltså.
Ja, precis. Han är ju vår snokerkommentator. Ja.
Men det som jag är så imponerad av, det är den här passionen, det här hjärtat som du har, hur det också, för jag har ju har varit bortskämd med att ofta vara på arenor, mycket publik och sådana saker, att du kan uppbringa det i en sån, att du lyckas kapsla in dig i tävlingen. Jag vet att vi har effektljud och så i lurarna och man ser bilderna, och uppbringa det här äkta som du verkligen har, det märker jag ju på, det äkta engagemanget genom att sitta i en holk, om vi ska säga det.
Och ja. Jo, men det är ju jättehärligt, och jag blir ju lika chockad varje gång när någon hör av sig liksom och tycker att det är mycket passion och att det är därför de tycker det är kul att följa sporten. Jag vill ju göra ett bra jobb, jag vill förklara cykelsporten. Så det är ju jättehärligt att i alla fall de flesta tycker det, att man gör det på bra sätt, och det vet du också. Att uppskattning ger ju också mycket energi, va. Sen har jag inom cykelsporten så har jag haft Anders Adamsson med mig. Vi är otroligt goda vänner. Vi ser på saker och ting på samma sätt.
Ett kommentatorspar som har vuxit samman på ett skönt sätt.
Ja, kan man väl säga. Lite att vi har, det är väldigt prestigelöst liksom mellan oss. Och det tror jag är otroligt viktigt. Alltså att man inte tävlar om att liksom de här poängen som finns att hämta, så att säga. Utan, och han har ju en otrolig känsla och är ju min motsats egentligen. Han är lite lugnare och
det blir ungefär som när Lasse har kört med LG i hockeyn och sen säger nu får du ta och lugna ner, eller Ralf Elström. Men du, vem vinner Girot? Nu har det gått ytterligare en etapp från det att vi spelar in det, ska jag säga.
Ja.
Men vad är grundtipset?
Men det skulle ju vara lite för enkelt att säga Primoz Roglic. Det är en sloven då, tidigare backhoppare faktiskt, som inte har tävlingscyklat speciellt länge. Men har ju en otrolig kapacitet. Men fyra på Tour de France förra året. Han har varit grymt bra de senaste 15 månaderna, kan man säga. Men det är ju för lätt att säga honom, tycker jag. Eftersom han leder ganska hyggligt mot sin... Han leder inte Girot just nu, men han leder mot sina konkurrenter väldigt mycket. Så jag har en känsla för att Vincenzo Nibali, italienaren som har vunnit två gånger, att han har någonting på gång. Alltså. För
på
han har sett riktigt vass ut nu under slutdelarna inför Girot. Så att... kanske han igen då.
Tour de France också då, på Eurosport vill vi pusha för förstås. När går det nu i sommar? När ska vi bänka oss?
Det är den 6 juli och sen är det då 23 dagar framåt med två vilodagar.
Då kan vi, och då har vi juli räddat som vanligt helt enkelt. Och stort tack för att vi fick komma på besök.
Vad kul att jag fick vara med. Kommer du ihåg beefen vi hade?
Ja, radiohjälpen. Vad var det handlade om egentligen? Jag glömde vad beefen handlade om.
Det var ju att samla in mest pengar till...
Vi aktionerade ju ut en podcastinspelning och en turnering i bordshockey.
Ja, och jag aktionerade ut en middag med mig och att träffa oss under en Tour de France-sändning, tror jag.
Ja, okej. Okay. Hur mycket...
Ja, ni vann ju såklart. Stort, till slut. Men jag hängde med länge, vet du. Jag vet inte, jag fick 15 000 och ni fick väl kanske
25, tror jag.
Ja, 25 var det. Ja. Ja, det var inte så farligt.
Nej, verkligen.
För om vi delade upp det på liksom hur många ni var, va? Ni var ju 3 stycken, jag var ju ensam. Då vann jag ändå.
Vi var ju lite dopade på det sättet.
På det sättet, ja.
Tack Roberto.
Tack själv.
Tack. Tack så mycket Tommy från din träff med Roberto Vacchi. Jag är så glad över att det också inte bara och enkom kom att handla om den historien som vi skulle berätta om Lance Armstrong, utan också om cykelsporten. Mm. Därför att det är, alltså jag kan inte nog hylla Roberto Vacchi och hans passion, hans enorma låga som brinner med en kunskapsbank som är avundsvärd för alla oss som är i den här branschen att kunna kombinera detta. Jag tänker på när Roberto Vacchi, och gärna med Anders Adamsson, han ska nämnas i sammanhanget, när de gör tourtävlingar och sitter timme ut och timme in, Tour de France på somrarna. Det regnar lite ute, man tänker det kan vara tredje raka lediga dagen, du har varit ute med hundarna, det är regnet och så vidare, slår på. Du kan alltså sitta i tre och en halv timmar och bara följa dessas engagemang och med pedagogik som grund också ge dramatiken. Det är alltså en enorm förutsättning och förmåga som Roberto Vacchi har med sin journalistiska grund, gärna då tillsammans med Anders Adamsson. Han har ju hyllats för detta. Han har tilldelats Kristallen som årets främsta sport TV-personlighet.
Och det som var så unikt med det var att det gick till en på Eurosport, alltså som är en väldigt liten kanal jämfört. Ja. Det har varit omöjligt. Han slog alltså ut André Pops och hela gänget. Vad är det som gör honom så älskad?
Jag tror att det är precis det jag säger, nämligen kombinationen av passion och kunskap. Kombinationen av passion och kunskap, att kunna klara av, att veta så väldigt mycket, att vara passionerad i det du gör och pedagogiskt kunna förklara det, det är mycket starkt. Jag har ju haft förmånen, jag har sagt det några gånger när jag har varit med här, att jag är ordförande för Idrottsakademins nomineringsjury som plockar fram de nominerade i de här årets manliga, årets kvinnliga, årets lag och alltihopa till Svenska Idrottsgalan varje år. Och många gånger av dessa jurymöten så har Roberto Vacchi varit med i rummet. Och det är ju inte bara cykel han brinner för. Han kan ju allt om vinter, alltså
han gjorde skidor
och alpint och de här nya freeskiing eller vad det heter, med en himla fart rakt ut för alltihopa, vad det nu är för någonting. Han kan allt. Han vet det. Och han kan jämföra. Och är jävligt rolig. Så det är härligt att få höra att han också nu har varit en del av sporthuset.
Men vet du vad det är också? Jag sa ju tidigare att jag frågade Mats Strandberg om hur man blir en bra kommentator. Så du måste ha skruvlös. Nu kommer nästa legendar. Tommy Engstrand frågade samma sak och då sa han så här. Pumpen måste vara med. Och det är väl Roberto Vacchi. Mm. Pumpen är med. Hjärtat är med.
Pumpen, passion. Det ligger ju i samma... Och när du säger pumpen blir det också...
Hur är det med din pump?
Jo då, den tickar. Men det, när det är på riktigt, då är pumpen med. När du verkligen menar det du gör, när du menar det du säger. Du startar inte bara, som ju lite grann Åke Strömmer kunde säga på den tiden. Och för er som är väldigt nya i radio- och tv-sammanhang, så Åke Strömmer är inte Sveriges tyngsta och mest legendariska sportreferent i radio och tv genom alla tider. Men han sa ju i princip på 80-talet när Sverige vann ett nytt olympiskt guld i skidåkning eller någonting. Ja, då kan vi meddela årskrönika redaktionen att ni kan starta inspelningen nu. Mm. Den blå himlen är klarare än blå, den gula solen är gulare än gul. Sverige får ännu lite nästan så, va? Och det är klart att
inget ont om Strömmer över.
Nej, tvärtom. Nej, inte i det här fallet heller. Nej. Superprofessionell givetvis, och Strömmer hade ju också hjärtat med. Mm. Men liksom att du verkligen menar det du förmedlar. Det är mer än ord, det är känsla. Det tycker jag är så... Det klättrar upp på nivåer som är häftiga.
För det du säger om Strömmer är att jobba mot årskrönikan. Det är ju liksom en grej vi skojar om ibland i kommentatorsbranschen. Det vill säga att man vill gärna vara med i årskrönikan. Och då tar man i lite extra. Ja, och jag tycker att lite för många kanske 2019 skruvar upp sig lite för mycket på varje enskild match.
Det görs för många årskröniker helt
enkelt. Ja, exakt. Man skruvar rösten lite. Och Vacchi, han har ju en uppdriven röst, precis som du kan ha, när det finns ett engagemang. Men jag känner att det är äkta. Pumpen är med.
Ja, så är det.
Detta om Roberto Vacchi och cykeln. Nu ska vi se vad som händer i nästa vecka.
Ja, nu ska vi dra lotten. Och jag får läsa upp den kanske.
Jajamän.
Nu har vi hittat en blå lapp.
Kom igen nu, lappen.
Och där står det CrossFit.
CrossFit? Du, det passar bra, för Miro Salas ska vara med nästa vecka. Och han kan ju träning.
Vad är det för något?
Cirkelträning.
Det är cirkelträning. Ja,
du studsar mellan olika typer av träning utan egentligen vila emellan. Hård träning, upp olika typer av redskap, upp, kast, dra ett rep.
Kör.
Upp och hoppa, kör. Armhävningar.
Det låter som lite Niklas Wikegård-sport.
Ja, precis. Exakt. Det är det. Och ja. Burpees brukar
burpees,
jag
prata om. Burpees, ja. Burpees.
Burpees är en viktig del i CrossFit.
Det låter spontant sett som lite pulshöjande.
Ja, det är det verkligen. Så vi ska se vad Miro säger om det.
Så jag avstår.
Ja, Miro Sala får kärleksbomba CrossFit.
Underbart. Grattis till Miro. Tack igen en gång för mötet med Roberto Vacchi. Jag vill plussa för det.
Vi hörs igen nästa vecka. Då är det avsnitt 194.
Kämpa. Tack.
Hej då.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.